Då så, då kör vi igång. Vi har fått celebert besök här i vår studio hela vägen från Norge.
Tack för
långväga. Det. Vegard Saronet, välkommen Vegard.
Tack.
Kul att se dig här i Sveriges mest hemtrevliga ekonomistudio. Mm. Du, hur är läget?
Bra, ja? Gott att vara här.
Ja?
Ny studio och grejer.
Fantastiskt. Du har två teman med idag, men för att förstå hur du funkar som människa, men kanske framförallt som förvaltare, tänkte jag att vi tittar lite grann på hur du jobbar så att vi ska få liksom en bra bild av hur du tänker kring dina investeringar. Jag tänkte att vi ska utgå ifrån tre bilder som du har med dig. Den första heter kort och gott investeringsfilosofi. Förklara den för mig.
Ja, men vi har ju en väldigt, vad ska man säga, systematisk approach på hur vi analysera bolagen våra. Mm. Och då går det ju väldigt på våra tre P-er som vi kallar på Odin. Mm. Det handlar om prestation, hur bolaget har gjort det historiskt.
Ja.
Och då har man ju gjort det bra historiskt, så tror vi nog mer sannolikt att de kommer göra det bra i framtiden också.
Okay.
Position är ju en kanske en mer svårare analys och mer kvalitativ analys. Det handlar om att finna bolag som har konkurrensfördel.
Mm.
Där vi ser att det är svårt för konkurrenter att ta sig in och utfordra bolaget och den superprofiten.
Ska den positionen redan vara på plats eller ska det finnas förutsättningar för? Men man börjar tidigt med ett litet bolag som.
Ja, men givet att vi har prestation och historik med oss in i analysen, så blir det gärna en kombination av de två.
Och sen sista pet.
Jo, men det är ju, alla förvaltare vill ju köpa billigt och sälja dyrt.
Ja, just det.
Men det är ofta där man går mest snett.
Och där är priset då, kommer
in. Det är där man går mest snett.
Hur länge ligger ni genomsnittligen i en aktie? Jag får ju känsla att du är ganska långsiktig.
Ja, vi säger att vi köper bolag på 3-5 års horisont. Ja. Men det är egentligen ljug, vi äger bolag egentligen mycket längre i det, i snitt. Så, men i fjol hade väl en turnover på, i Odin Sverige på 18% som tillser lite dryga 5 år holdingperiod.
Och är ni en sån här jobbig kund för sell-side som inte gör så mycket affär utan ni tror på er filosofi, eller handlar du regelbundet mycket varje dag? Eller?
Nej.
Nej.
Jag prövar att bruka heller mer tid på att analysera bolag. Okay. Och, men när du först handlar så handlar du gärna ganska mycket då.
Och du investerar i såväl small cap, mid cap som large cap. Men om vi tittar på den här nästa bilden, det här pie-diagrammet du har liksom fördelat bolagen, så är det nästan hälften i small cap. Mm. Och large cap är en relativt sett liten del.
Ja.
Eller hur?
Och det där är bara för att vara, vi prövar att distansera oss från det här småbolagsfokus eller storbolagsfokus i den svenska marknaden. Vi går till kunden och säger att vi kör en all-cap-strategi. Vi struntar om det är ett litet bolag eller ett stort bolag. Vi är bara intresserade att köpa de som vill ge bäst avkastning till kunderna, rätt och slett. Ja. Vår definition här på den här pie-diagrammen ska man bara vara upps på att det är väldigt olika definitioner på vad är ett small cap på stan eller inte.
Ändå upp till 30 miljarder har jag hört ibland, tror jag.
Ja, inte sant? Jag har hört 70 också, så det spriker väldigt. Ja. Det här är en slags GIX-definition där small cap är upp till 20 miljarder.
Okay.
Och då har vi 45% småbolag i nuläget. Mm. Det varierar över tiden.
Skulle det teoretiskt kunna vara 100% småbolag?
Jag har sagt till kunder att vi styrs inte av och kommer in på jobben och idag ska jag ha så mycket småbolag. Vi styrs av hur finner vi goda möjligheter för kunder. Men för 5 år sedan så var det en 70%, nu är det en 45.
Okay. Mm. Och tittar man då på den här nästa grafen som visar det här ur ett annat perspektiv. Det här är då förväntad vinsttillväxt i relation till börsvärdet, så ser man också att i småbolagen man huvudsakligen hittar den höga förväntade vinsttillväxten. Vilket antar då styr mycket av hur ni positionerar.
Absolut, och det är en viktig faktor. Men så gillar vi också faktorn att ha lite balans i portföljen. Ja. Så är det hög förväntning till hög vinsttillväxt, så är det ofta också risk att man kan skuffa på den deliveryn. Ikke sant? Så,
och då kommer lilla Atlas här nere, Atlas med, längst ner i hörnet.
Stort bolag och lite vinsttillväxt.
Varför har ni en aktie som Atlas? Är det mer som en hedge då, eller?
Vi tänker inte sån, Jesper. Vi köper de bolagen vi gillar. Atlas har en fantastisk historik och de gneter lite varje år. Det är en fantastisk position på marknaden. Och vi tycker också att börskursen är relativt attraktivt.
Och vi hoppar in på de här två teman. Och just på när vi pratar om storbolag, så ett tema för dagen för dig, det är banker. Ja. Eller hur? Sektorn, om man tittar på senaste året mot OMXS30 så har det gått sämre, inte minst sista tiden. Har väl det att göra lite grann med penningtvättsanklagelser och så vidare. Men tittar man på mot ett bredare index under ett antal år så är det har ju underperformat. Men svenska förvaltare verkar gilla banken ändå.
Ja, och det här är ingen ny grej för oss. Vi har helt sedan jag tog över Sverigefonden för 6 år sedan haft väldigt lite bank i portföljerna. Och det är av den anledningen att analysen vår har liksom svårt att se att hur ska det komma en god lönsam tillväxt ut av de här bankerna på lång sikt. Mm. Och därav har vi konsekvent haft lite bank i portföljerna. Och så blir man ju lite sån här, vad man säger, blandad när man ser alla konkurrenterna våra, både de fristående fondbolagen och storbanksfonder som har väldigt mycket bank i portföljerna sina. De äger gärna 3 eller 4 storbanker. Och vi har en storbank. Så enten så gör vi fel eller så gör konkurrenterna våra fel.
Varför tror du att det är så? Jag menar, det som alltid lyfts upp, inte alltid men delvis lyfts upp, det är ju att det är en låg värdering på banker. Oavsett om man väljer att titta på P/E-tal eller om man tittar på price book,
ja.
Så ser det ju inte ut som att det känns jättedyrt.
Men vi tycker det är en relativt dålig argument, för banker overall är alltid låga P/E-tal. Tror jag har 2 anledningar. Det är att du har 85% gearing på bank. Mm. Och du har väldigt mycket regleringsrisk i bank overall över tiden. Så du vill aldrig få en verkstadmultipel eller ett Xfood-multipel på en bank. Sånt som vi ser det. Och så är det väldigt lätt att motivera att när man köper bank för det är 9 gånger PE eller prisbok 1 gånger. Och där har en väldigt ynda favorit här i Sverige som heter Christer Gardello som är nå speciellt annan med vecka ute och ser att Nordea är så himla billigt. Jag delar inte helt den uppfattningen, men kanske kan han göra något på sitt aktivt ägande i den banken.
Han är bra på att vara ute och prata om den där värderingen. Ni äger Handelsbanken, så ni äger bank?
En bank.
Varför Handelsbanken?
Ja, men det är den banken som vi ser över tiden står ut vad gäller historik. När nedgångskonjunkturen kommer så är det de som har lägst tap overall av de stora bankerna. De har en decentraliserad, väldigt tydlig modell. De har oktogonen med delägarskapsprincipen, den kultur i den banken. Mm. Och de är lave på kost. Det kostnadsfördelen som de har haft i många år är i färd med att glippa i förhållande till Swedbank. De har kommit efter.
Okay.
Men ser du fortfarande Handelsbanken i Sverige så är de duktiga på kost. Men kost- och income-ration ödeläggs ju lite av att de växer i UK och Holland. Okay. Och så är det tillbaka till det med lönsam tillväxt. Mm. De växer faktiskt i UK och Holland. Och oavhängig av Brexit så tror vi den växten vill få vedvara.
Ja, du tror det. Nu vet vi inte hur det blir med Brexit. Det verkar kan gå hur som helst, känns det som. Bara för sakens skull så visar vi också den här grafen som visar på fondernas exponering mot finans, då, som är ett bredare begrepp. Här ingår ju investmentbolag och vi har de så kallade nischbankerna. Och här är det ju det är stora poster. Men då är det mycket investmentbolag också förstås.
Ja, och där har vi har lite Lundberg. Vi hade Latour som vi har gått ut av faktiskt efter 6 goda år med Latour. Ja. Men vi har Lundberg och vi har lite som sagt Handelsbanken. Ja. Men vi står ut här som den där udda Sverigefonden som har väldigt lite bank och väldigt lite finans generellt.
Okay. Ett annat tema då som jag tänkte vi skulle snacka om, det är det här, jag tänkte på det här med anledning av budet på Acando, va? Och då börjar det pratas mer och mer om att 2019 kommer bli ett år med många uppköp. Vi har fortfarande låga räntor. Det känns som räntorna, uppgången har kommit av sig. Vi är kanske på toppen av konjunkturen, kanske till och med gått förbi den. Vilket brukar vara en tid då liksom, nu ökar aktiviteten. Vi har dessutom en krona som ser ut som den gör. Mm. Vad tror du om det resonemanget om vi börjar där? Med uppköp alltså, 2019.
Nej, men Hvis man tänker hvor man er i cykeln, så har man jo hatt veldig mange gode år. Og det skal tilsi at man kanskje er mer forsiktig med forverv, fordi cykeln er sterk og alt det her. Men på toppen av det så er det ekstremt låge renter, og den renteoppgangen som begynte høstas, den har kommet ned igjen, som gynner liksom tanken med M&A. Og så tror jeg en veldig annen viktig ting er at bolagene tjener veldig gode penger om dagen, og det er veldig sterke balanser. Og da er liksom forverv et naturlig del av en växtstrategi för många bolag.
Men jag vet av erfarenhet att du hellre letar efter bolag
som... Det är lite svårt att positionera oss i bolag för vi tror de ska köpas upp. Och vi hade, Veoneer var en position till oss också. Man kunde gärna säkert argumentera för att äga den som följer av att man tror det kanske blir köpt upp på sikt. Men för oss handlar det mer som sagt om de här PN-ene våra och den underliggande analysen. Så Veoneer sålde vi i fjol sommar.
Okay.
Lyckad så fall. Men vi har mer fokus på de bolagen som har förvärv som en del av strategin.
Och då har, du har tre stycken där. Ska vi börja... Ett bolag som jag vet att du håller väldigt kärt, det är life science-bolaget AddLife. Mm. Aktien är upp 20% bara i år. Den är upp 40% på ett år. Rapporten som kom in var väl ingen kioskvältare. Det gick, hände inte så mycket med kursen då tror jag. Men sen har den liksom tagit fart efter det och det har varit liksom en emission, va? De har haft kapitalmarknadsdag. Vad är det som driver aktien nu?
Ja, får se. Jag tror det är ingen riktig analytiker på stan som följer den aktien. Jag får i alla fall inte upp någon estimater. Så här måste man göra jobben själv med att räkna vad man tror det här bolaget ska tjäna i tiden framöver. Men det jag gillar med AddLife som är då en avknoppning från AdTech. Och AddLife var en del av AdTech i många, många år. Nu har de fått fullt fokus med en egen styrelse, en eget management som kan driva då växten inom... kallar medicinteknik eller
fragmenterad bransch. Det finns mycket att göra.
Mycket att göra och de har varit någon nordisk och så är det en annan ting som de är väldigt duktiga på. Det är att bruka kapitalmarknaden, hämta pengar för att göra ytterligare förvärv. Så nu gör de ett stort förvärv i Österrike genom Biomedica.
Ja.
Perfekt fit till AddLife. Mm. De exponerar sig då i 13 nya länder genom det förvärvet. Det är lite marginal resa att göra i det bolaget. Men både en på en måte en self-help story i tillegg til at man ekspanderer da footprintet til AddLife vesentlig. Og det tror vi er det er et bolag som går fra å være nordisk til å bli europeisk.
Og baseret på de her tre P-ene vi så i början, prestasjon. Du tycker at AddLife har visat tidigare at de er duktige på att lägga till.
Både under AdTech-tiden og også nå de siste årene som frittstående børsnotert bolag. Och bolaget och market capen har också gått ökt då i de sista tiden men alltså inte nog med det de gör ett stort förvärv. De hade inte trängt att hämta pengar i marknaden men de väljer att göra det ändå för de har 40 namn på sina listor som de i tillägg inte vill gå glipp av och eventuellt kunde köpa.
Så här kan man förvänta sig att det kommer komma ytterligare tilläggsförvärv under 2019.
Det tror jag, för visst inte du hade förväntat det så hade du inte hämtat pengar. Då hade du finansierat det med skulder. Eller
vad var det jag stod till? Har vi koll på det?
Nej.
Nej, det får ni kolla upp själva. Det är inte så svårt. Och sen har vi då den klassiska förvärvsmaskinen. Och det är Hexagon.
Ja.
De har ju haft en fullständigt... fantastisk resa på börsen om man ser det som flera år tillbaka. Hackade lite grann 2018. Nu kom det med en rapport som gick upp 8-9% på den. Mm. Så bra var den inte.
Nej, men det var pressat ner lite. Husk, den aktien var väl uppe i 600 och så fallt den ner till 390. Och så har den hämtat sig tillbaka lite till 470-480. Mm. Jeg tror, och den falt ju mycket på Apples vinstvarning i januari. Og hvorfor det er liksom tech, og kanskje det er mange typer samme investerer i det her Hexagon, som blir redde for at denne tech-syken var over. Men jeg tror der er vi også litt udda. Vi har eget Hexagon i mange år. Jeg vet svenske forvaltere har hatt litt mer negativ syn på denne aksjen. Men
hvorfor er det värderingsfråga for dem, eller? Tror du?
Jeg tror ofte hvis en forvalter ikke har gjort jobben, så er det veldig lett å poste värderingsfrågan. Men hvis man ser hva Rolén med hans team har virkelig bevisat fra han startet det her bolaget, og det var 2 milliarder market cap, og i dag er det 170 milliarder. Og det har vært en marginalresa gjennom at de har blitt duktigere og duktigere på software. Og M&A, ikke minst.
De har jo blitt mer teknikfokuserade alt eftersom. Er det et mer defensivt bolag da?
Absolut. Och i förhåll till traditionell verkstad som gärna är ganska cyklisk så tror vi det här står mycket mer emot. De har någon sektorer med oil and gas men det är bara 6% av businessen.
Okay. Är de kvar i verkstadsindex? Det var de ju ett tag, var de inte det?
Jag har inte koll på det. 11% är automotive så det är självklart lite cykliskt men ser du summan av Hexagon så är det nog mer defensivt.
Men du kommer ju från Norge. Och Ola Rolén har ju haft en del motgångar, ja. Eller utmaningar kanske man ska kalla det. Vad är det senaste?
Det senaste är att saken ska upp i april igen. Okay. För de norska myndigheterna har rankat den här insidesaken.
För det är väl lite en
risk, ja.
Risk också med tanke på att han är så starkt kopplad till bolaget. Mm.
Men så är det väldigt lätt att glömma att det här är en väldigt decentraliserad modell.
Mm. Okay.
Där du har dotterbolagschefer som styr PNL och styr hela verksamheten. Så jag tror att bolaget är mycket mindre avhängig av Rolén idag kontra för 10 år sedan.
Ska vi avsluta med er senaste investering? Och jag måste erkänna att jag är lite förvånad. Jag har liksom inte riktigt sett Vegard som en person som hoppar in i den här typen av bolag. Och det är THQ, ett fantastiskt bolag. Mm. Varför THQ?
Ja, bra, jag skulle fråga dig, varför är du förvånad? Det här är ju spel.
Ja.
Och spel är ju för oss risiko, för vi som sitter på ett kontor i Oslo eller här i Stockholm, vi hänger med på den sista spellanseringen och liksom har peiling på om det är ett bra spel eller inte. Men det är exakt det han, entreprenören Lars Wingefors från Karlstad har gjort. Det är att bygga ett bolag där du kommer bort från den risken, för du har eller i större och större grad, för han har 77 speltitler. Mm. Han har distribution i sitt holdingstruktur. Så det är han, det vi tror han är i färd med att göra är att bygga ett Indutrade inom gaming.
Och jag vet att du gillar entreprenörer.
Och han är duktig på förvärv också.
Och det har ju varit en fantastisk resa. Jag tänkte avsluta med en graf som visar hur den tillväxten, mycket genom förvärv, men det är ju otroligt vad de har vuxit.
Mm.
Ja, det skulle bli kul och nej, så förvånad är jag inte att du har gått in i THQ, men det känns som du är mera liksom...
Men det är mer diversifierat än man tror.
Ja, absolut. Mm. Jag tycker jag är otroligt imponerad av vad de har gjort och det är en sann entreprenör. Vad kul det var att ha det här.
Tack.
Jag såg nu att tvn dog bakom oss här, så att det är väl enheten för kött civil och läge. Så får vi också göra det. Hur länge är du kvar i Sverige?
Vi har en bolagsbesök idag, så åker jag hem ikväll.
När jag kommer tillbaka nästa gång.
Så jag vet att jag ska boka. Jag är ständig här. Andra vecka eller varje vecka.
Kul att ha er här.
Tack.
Alltid roligt att se er, Vegard.
Tack.
Och tack för att ni har tittat.